Podplay.
Hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av Mord mot mord.
Välkomna. Välkomna hit till oss.
Post-påsk.
Hur känner du post-påsk?
Alltså, jag älskar ju verkligen, verkligen påsken. Men jag inser att alltså, jag hatar ju verkligen påskmat. Alltså, julmat och midsommarmat. Alltså, nu kanske jag trampar på många tår här.
Du tycker inte att påskmaten är den bästa i kategorin högtidsmat?
Ja, men kanske för att man typ äter så lamm om man har tur någon dag. Jo, men alltså den vanliga maten är bra. Jag menar liksom de här, det här liksom, som är återkommande
ägghalvor.
Bordet.
Ägghalvor, du känns ju väldigt anti-ägghalvor rent spontant.
Ägghalvor, ja men det är typ ändå det som är liksom topp tre.
En sån kall ägghalva. Ja, alltså jag älskar ägghalvor. Så att,
tätt
jag
vet inte, följt jag efter...
Stör som shit.
verkligen. Tror du var trogen ägghalvorna?
Alltså, verkligen.
Nej, men det, jag äter ju inte sill.
Äter du ingen sill?
Alltså, jag gör det om jag måste. Ja. Och det måste jag här för att alla alltid håller på och kommenterar. Att så här, nej just det, du är ingen stor sillätare. Så jag säger, nej det här, men det här är jättebra. Och sen tar jag liksom, två bitar som jag tvingar.
Petar runt på typ. Tallriken. Ja.
Jag är liksom... Alla är så besatta av det här, av den här typen av mat.
Du är hos dina svärföräldrar i Kivik.
Som älskar det här skiten. Alltså, det vet jag ju.
När du säger den här skiten, då menar du typ sill. Du menar en... Alltså, förstår du? Jag tycker typ att det är...
Du tycker lax. Jag är hård mot... Ja, men lax gillar jag ju. Det är liksom lax och köttbullar och prinskorv. Det är ju det jag äter.
Ja,
och
men vad äter de mer? Alltså, utöver sill, liksom? Vad har du mer på gång?
Nej, men det är ju typ det.
Det jag menar är så här, om du gillar ägghalvor, om du gillar lax, prinskorv,
köttbullar. Men det är ingen middag. Alltså, det är ingen måltid, tycker jag. Det är liksom, det känns, alltså, det är det här, det är samma sak på jul. Det blir ingen måltid. Det är så hattigt. Det är lite här, det är lite där. Okay. Och jag gillar ju för sig plock, så det, men jag gillar inte den här typen av plock.
Nej, jag fattar. Det känns som att smörgåsbord inte är din favoriträtt.
Det är inte min grej. All typ av gående bord är inte min grej. Jag gillar inte en sån brunchbuffé.
Nej, det gillar jag inte. Jag tycker det är idiotiskt.
Det är idiotiskt. Bara ge mig en
mat. Ge mig en mat. Välj en rätt.
ja, välj en fucking rätt. Och igår hade jag höga förhoppningar då, för då skulle vi på middag till Oscars moster. Och då så hade jag liksom blivit lovad att vi skulle äta... Någonting, liksom kött.
Är du på väg att sabla ner Oscars moster här i den här podden?
Ja. Då var det igen ett påskbord.
Men också till middag tycker jag det är lite konstigt.
Ja, det funkar inte. Och sen fick man i och för sig också så här kallskuret kött och potatisgratäng. Det var ju gott liksom.
Men är inte grejen att det är en lunch liksom?
Jo, nej men inte i alla familjer.
Utan där är det morgon, middag, kväll.
Typ.
Ja, men du kämpar på.
Jag kämpar på, men jag
har du
älskar...
gått någon påskägg då?
Nej, inte det heller.
Så jävla arg.
The Easter Anna turned to the Grinch.
Verkligen påskgrinchen. Men du fick ju en present av din man precis innan du åkte på påsk.
Ja, jo, precis.
Pre-påsk. Det fick jag ju. Påsk.
Det fick jag ju. Det var ju en... en liters ölsejdel med en tillhörande en liters burk. Så det var ju gulligt.
Alltså, vet du vad? Det man får ge Oscar är att he knows how to treat a lady.
Alltså verkligen. Verkligen. Alltså, jag tycker det är kul. Jag älskar ju en sån här god sejdel. Jag har bara aldrig tänkt att jag ska ha det hemma.
Men också, vet du vad? Jag måste säga att en liters är inte min favoritsejdel. Jag gillar en sån där kort knubbig, om du tänker.
Ja.
Väldigt
trevligt.
Sån,
väldigt
trevligt.
För att det är också det att så, jag gillar ju öl, men jag dricker det ju inte så snabbt att en liters bärs hinner bli Alltså den hinner ju bli varm och avslagen.
Det här är uppenbarligen ett klassiskt case av det tanken som räknas. Men det är en väldigt rolig tanke. För jag antar att han inte köpte en till sig själv. Så det är kul. Nu har ni en i hushållet. Och det är väldigt kul att tänka sig att du kommer hem på en fredagkväll och liksom plockar fram din sejder.
Två långburkar. Ja, oh, han känner mig.
Det är fan toppen. Det är faktiskt riktigt jävla
det var toppen. Han har ju faktiskt inte fått någonting av mig alls. Nej, så att jag menar, där jag ligger ju i lä. Har du fått någon påskägg?
Nej, men det är ingenting som jag tänkte att jag skulle få heller. Eller om du fattar, det är ingenting som vi håller på med så mycket.
Inte,
inte sen jag då friade medels påskäggsjakt som jag ju gjorde till just min man. Det var ju lite speciellt. Men... nej, igår vi hade ju förstås då påskäggsjakt för vårt barn. Vi är på byran där min svärmor har ställe. Och det är verkligen, och varje gång jag kommer hit så tänker jag så här vill jag vara mer. Det här är verkligen toppen.
Det är, men vad det då?
Och jag vet, jag skrev det till Fanny igår. Hon sa också det, hon bara, ja det kan du vara. Hon bara, just det.
Alltså sikta högre, Fanny.
Verkligen. Oh, nej, det tar typ en timme att åka. Så du vet, det är liksom ingen... Ja, men hur som helst.
Inga problem.
Nej, det är ingen problem. Och så igår då så hade vi ordnat påskäggsjakt i Sally. Hon var så jävla hyped typ. Och så bestämde Marcus att så här, det ska vara en tvåstegsraket typ. För hon och hennes... Jag förstod inte riktigt det här, men hon och hennes farmor hade ritat en karta som var till påskharen, tror jag. Som en instruktion, så här, göm gärna ägget här. Vilket jag tyckte, det känns lite som micromanaging av påskarens jobb. Men, hur som helst, det var en väldigt fin karta. Så då kom Marcus på, vi lägger först det ägget där. Och sen så, då gömmer vi ett ägg där med en till ledtråd.
Ja.
Japp, ändå premium. Man gillar ju en tvåstegsraket liksom. Som då leder tillbaka in, ja du fattar. Och när vi kom fram då, Sally var så jävla glad, letade fram sitt påskägg i en jävla lövhög där inne. Och så öppnade hon det och i låg då en kyckling och en klubba. Och du vet när man ser, alltså barn blir ju så barniga när underläppen liksom börjar darra.
Yeah.
Så var det. Du vet att hon bara såg sig omkring och bara, vad fan är det? Vad är det som pågår? Typ. Tittar Max med mig, han bara, did I forget to leave the clue in this Easter egg? Då fick vi liksom improvisera lite snabbt att kycklingen var som en walkie-talkie från postkaren som då skulle leverera ett annat budskap. Typ. Men du vet, just det här, det var liksom en sekund när man var så här, Nu går den här påsken åt helvete. Nu vet du vad? Det här är påskgrinchen origin story som pågår framför våra ögon typ. Men säg inte, sen var det toppen. Nej men så vi är här och det är bara underbart. Och vi har ätit sill och sånt till lunch första dagen som sig bör.
Ja.
Så det var bra.
Bra.
Men du, vi har en sak som vi måste säga. Vi måste säga jättesnabbt nu att om man köper biljett till livepoddarna innan den 1 maj så får man 10 extra fall av mord mot mord gratis på köpet.
Ja, det får man.
Alltså vilken jävla kampanj, eller?
Våra gamla Patreon, våra Patreon-avsnitt. Och jag har fått lite frågor. Hur får man dem om man köpte dem, liksom, om man var a good girl or boy och köpte dem...
Jag tänker så här, den 1 maj så kommer alla som har köpt biljett till livepodden att få ett mail med en kod som gör att de får de här Patreon-fallen gratis.
Klint.
Eller hur? Känns tydligt. Nu inser jag att super. Det innebär att jag kommer behöva tvinga Marcus som hjälper oss med det här att skicka ut ett mail på 1 maj. Vilket jag ju är emot ideologiskt. Men han kanske kan schemalägga någonting.
Det går nog. Hoppas det går nog. Det så, löser vi.
Om man vill ha 10 extra mord mot mord fall som vi alltså inte har släppt i vanliga flödet, så köp biljett till livepoddarna innan 1 maj. Mordmotmord.se finns biljetter och vet du vad? Jag har en teori.
Nej.
Förra veckan pratade vi ju återigen om hur mycket vi älskar vårt Skåne.
Ja.
Tror du att det är därför vi säljer så himla bra med biljetter i Malmö?
Alltså kanske.
För Malmö är ju en sån stad som alla typ, alltså som är liksom svårt att sälja biljetter i vad jag förstår. Men inte vi. För de dönar ju på, alltså de kommer ju typ ta slut ganska snart, så där får man typ skynda sig på lite. Eller hur?
Bra, vi gillar er. Ja. Det är därför. Vårt Skåne, vi gillar er alla andra också. Ja,
verkligen. Såklart. När vi gräver bort Skåne, då kommer vi stå på rätt sida av den vallgraven.
Exakt.
Så är det.
Ja men kul, nu är det ju mindre än en månad kvar. Så att, nu börjar ju sennerverna smyga sig på.
Ja, jag. Verkligen. Men du, apropå sennerver, känner du att du är redo att ta dig an det här avsnittet?
Jajamän.
Då börjar vi.
Okej. Ottilia Gburek föddes 1876 i Polen, och när hon var 4 år gammal så flyttade hon och hennes föräldrar till USA, där de landade i något som kallas för, eller i alla fall kallades för, Lilla Polen i Chicago. Någon gång efter de har anlänt till USA så blev Ottilia kort och gott Tilly. Alltså hon liksom...
Shorten.
Enklare. Exakt. Tilly växte upp där i Lilla Polen i Chicago med sina föräldrar och hennes 6 syskon. Så de var liksom en stor familj, 7 barn och 2 vuxna.
Fan, vilken, det känns som en, det är en kombination av platser på något sätt. Lilla Polen i Chicago.
Men jag gillar det.
Alltså jag gillar det så mycket, men det känns liksom, det skriker typ inte så hygge, om du tänker.
Nej. Nej, kanske inte. Och liksom, vi vet ju hur det, eller vi vet ju inte för vi var ju inte där. Men man kan ju läsa sig till hur det var liksom end 1800-talet överallt i hela världen.
Alltså verkligen. What a shitty, shitty place.
What a shitty, shitty place.
Och så
verkligen.
Bara adderar man Lilla Polen i Chicago till det.
Och det här var verkligen, alltså, och anledningen till att kallas det är ju för att så här, hela, alla, liksom, inte alla, men väldigt många polska migranter då hamnade där. Så att typ Tillys föräldrar lärde sig typ aldrig prata engelska. Nej. Alltså du vet, så här, det var väldigt...
Jag vill vara tydlig här med att jag inte snackar skit om polacker då.
Eftersom du själv
som jag ju själv delvis är.
Exakt. Nej men det är helt fint. Det var en bra kommentar, bra input. Det finns då såklart inte så mycket att läsa sig till om hennes uppväxt, mer än att de levde i det här liksom väldigt så liksom skyddade, eller kanske mer, vad ska man säga, liksom close-knit community där i Lilla Polen. Och hon verkar liksom, hon kanske har haft de här personlighetsdragen hela livet, men när hon blir en så här ung kvinna så beskrivs hon då som en så här väldigt tuff, liten, liksom petit kvinna, men väldigt, väldigt tuff.
Ja.
Och redan som 19-åring då så besökte hon tillsammans med sina föräldrar en äktenskapsmäklare, och med dennes hjälp så träffade hon en man vid namn Josef Mickiewicz, som var några år äldre än hon, och de gifte sig, och tillsammans så fick de 2 barn, och de drev en butik tillsammans.
Mm.
Och både Tilly och Josef var omtyckta i deras område. Hon var duktig på att laga mat och bjöd ofta liksom grannar och vänner på lunch och middag, och du vet så här. Folk omkring henne tyckte liksom att hon var, alltså de var schyssta, decent people helt enkelt.
Mm.
Folk omkring henne tyckte också att hon var intressant, för hon hade liksom spännande drömmar som hon gärna berättade om, och det verkade ibland... Så jag älskar ju att berätta om mina drömmar, ja, men jag hatar att lyssna på andra.
Ja, för det är ju alldeles frowned upon att berätta om sina
alltså
drömmar.
Vet, man måste alltid ursäkta sig, men det är så kul att få berätta.
Det är kul att du tycker att det är kul att få berätta, men du vill inte lyssna. Det är väl egentligen, det är väl där det kokas ner. För så känner ju alla. Alla vill ju berätta om sina drömmar, och ingen vill lyssna på något.
Ingen vill lyssna.
Men här ville folk höra.
Här ville alla lyssna, för att hennes drömmar, de liksom, det verkade som att hon kunde se in i framtiden. Hon hade liksom premonitions alltså hon kunde se liksom saker som sen turned out to be true, helt enkelt. Och drömmarna involverade ofta hemlösa hundar som, för det fanns mycket stray dogs, liksom såna här gatuhundar i Lilla Polen. Och de här hundarna då som hon drömde om signalerade på olika sätt framtiden till Tilly då. Efter 19 år tillsammans så blev Josef sjuk och efter en tids sjukdom så avled han på grund av vad som sades vara då hjärtproblem. Och hans dödsfall då förstärkte grannarnas och vännernas känsla av att Tilly hade ett öga in i framtiden. För bara några veckor innan att Josef hade blivit sjuk och då sen kort efter han blev sjuk dött, så hade Tilly börjat prata med sina vänner och bekanta att hon hade fått nya drömmar som just handlade om Josef. Hon berättade att drömmarna då, eller hundarna i drömmarna, indikerade att Josef skulle bli sjuk och sen dö. Och det här visade sig då vara en sanndröm, för bara veckor efter hon hade fått den första drömmen så dog han. Så hon blev liksom sedd i området som någon typ av framtidssiare. Samtidigt som hon då liksom var en person som folk litade väldigt mycket på, och vet, hon hade, givet då att hon så lagade så god mat, hon var så väldigt omhuldande och omtänksam, så vände sig folk till henne när de blev sjuka, för att hon kanske kunde se vad som skulle hända dem, men hon kunde också då se till att de typ fick ett gott mål mat och du vet sådär. Efter att Josef fick bort så var Tilly inte i sorg längre än nödvändigt. För kort efter att han hade gått bort så inledde hon en relation med en man som bodde i samma kvarter. Och en man som delade namn med hennes framlidne make, nämligen Josef Rukowski. Det är väldigt många Josef i det här avsnittet.
Jag fattar.
De gifte sig. Liksom de träffades, gifte sig väldigt kort efter de hade träffats, men han inte leva tillsammans med varandra särskilt länge innan även den här Josef avled efter en kort tids sjukdom. Och det är ju så här som vi sa, vi vet ju hur det var, eller vi har ju läst om hur det var att leva då i slutet på 1800-talet, början på 1900-talet. Det var ju liksom sjukdomshärdar som avlöste varandra, så att liksom folk var sjuka och folk dog som flyger, liksom. Det var så det var, helt enkelt. Och när Tilly då blivit änka för andra gången så träffade hon så snart efter ytterligare en man. En man som hon inte gifte sig med, utan som hon levde med till en början som särbo. Och han gick under namnet Joe. Kanske även en Joseph. Men då, ja. Han ville gärna träffa en kvinna, och som jag förstår det så träffades även de här personerna genom en äktenskapsmäklare. Och enligt vissa källor så var Tilly inte den typen av kvinna som Joe hade tänkt sig att han skulle träffa, men äktenskapsmäklaren påpekade att hon hade god ekonomi eftersom hon hade fått ärva sina två tidigare män, och hon var ju väldigt duktig på att laga mat. Så att, och jag vet inte liksom om det här verkligen är så som det gick till, men det var som att han liksom övertygades av den här äktenskapsmäklaren att bara, kom igen, träffa henne.
Hon har också så intressanta drömmar.
Verkligen, alltså hon är en mångfacetterad kvinna.
Verkligen.
Och Tilly ville gärna gifta sig, men Joe var liksom inte lika säker på det, utan han ville liksom testa på livet tillsammans med henne först. Så hon försökte med olika liksom påtryckningsmedel, hon började med övertalning och sen så då liksom, och det gick inte så bra. Och då gick hon på det tyngre artilleriet, då tog hon till hoten. Så hon var liksom så här, om inte du gifter dig med mig så vet man aldrig vad som händer, och du vet så här. Och vid något tillfälle så frågade hon Joe om de skulle resa någonstans out of state på liksom någon typ av kärleksresa. Och jag antar att han tyckte att det lät mysigt. Sexigt. Så off they went. Och väl på deras, liksom platsen där, på deras, den destinationen de skulle till, så antar jag att de idkade älskog med varandra. Och efter att de gjort det så drog Tilly fram sitt weapon of choice, nämligen hotet då. Hon hotade Joe och sa att om han inte gifte sig med henne så skulle hon anmäla honom enligt en lag som fanns i början på 1900-talet. Och den här lagen då, som hon liksom syftade till, handlade då om att män inte fick ta med sig personer som immigrerat till landet över en statsgräns för sexuella syften.
Och what a savage.
Alltså verkligen. Och det här var väl liksom en lag som antagligen hade införts för att liksom minska någon typ av
sex-trafficking.
Så det är liksom, hon tar med honom, ligger med honom, och sen efter bara, din jävel. Och det är lite oklart vad som hände efter det här, beroende på källa. Men det verkar som att han liksom inte gick med på att gifta sig, trots hela den här liksom konstiga situationen. Så de gifte sig inte, men de fortsatte vara ihop en tid till. Men sen blev även den här Joe Joseph hastigt sjuk och avled liksom bara några veckor eller månader efter att de kommit tillbaka från sin love getaway. Mm. När Joe hade gått bort, alltså hennes liksom tredje man då, även om inte var gifta, så
antagligen
då,
tredje Joseph.
Exakt. Mm. Men då träffade Tilly en ny man, men den här gången Frank Kupchak. Och Frank var inte lika svårövertalad som Joe hade varit, utan de blev snabbt äkta makar. Och Frank, som var vid god vigör och god hälsa, fick snart höra från både Tilly och personer runt omkring honom som pratat med Tilly att han troligtvis inte skulle leva så länge, eftersom hon hade kunnat se det i sina drömmar. Hon kunde tydligen säga saker till honom som: nu är det inte långt kvar, när han vaknade på morgonen.
Hur fan, vilken mardröm.
Det är så grovt. Hon droppade sådana kommentarer hela tiden och bara: oj, 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 det är dags snart, typ. Och mycket riktigt så hade hon haft rätt i sina syner, för att Frank blev sjuk, och liksom ganska allvarligt sjuk, vilket då liksom spädde på ryktena ännu mer, eller den här tron snarare som fanns då, om att Tilly kunde se in i framtiden. Hon satt och vakade vid hans sjuksäng och tog hand om honom, samtidigt som hon satt och stickade en huvudbonad, en så kallad sorgehatt, som hon då skulle ha när han hade gått bort. Under tiden han låg i sin sjuksäng så gick hon till en tygaffär för att köpa svart tyg att sy sig liksom en klädnad av. Och när butiksbiträdet frågade då vad Tilly skulle ha tyget till, så svarade hon att det var för att hon skulle sy sin sorgklänning efter hennes makes bortgång. Och när butiksbiträdet frågade när hennes make gått bort, så sa hon: om 10 dagar.
Alltså, jag förstår att hon gör hemska saker, men jag älskar henne.
Alltså, det är ju bara alltså så sjukt iskallt.
Ja, verkligen. Det är verkligen ett riktigt asshole move att sitta bredvid hans säng och sticka sin mössa man ska ha på sig.
Samtidigt han som hon droppar kommentarer.
Nu är det inte långt.
Det var också så, det här är också så hemskt och liksom iskallt, men en dag så kom hon hem till deras hyresvärdinna, och då berättade hon liksom att hon hade gjort ett fynd. Hon hade nämligen hittat en kista på extrapris, och hon undrade om att hon kunde förvara den liksom i lägenheten eller i huset.
Just det.
Fram tills Frank gått bort, och för hon var så här: det är ju ändå inte så långt borta. Och det är lite oklart om hon fick det eller inte. Mm. Och det var heller inte så långt borta. För bara liksom dagar efter då hon kommit hem med den här kistan, så gick Frank bort och Tilly var än en gång en änka. När hon tog emot kondolianser från olika personer, så kom en man vid namn Joseph Klimek förbi. Och det här var en man som var vän med Frank, så de kände liksom varandra lite då, såklart. Och han var då en vänlig, tyst man som något år tidigare gått igenom en skilsmässa. Och han längtade efter att återigen träffa en käresta. Hans vänner och familj runt omkring honom tyckte också att han skulle få träffa en ny kvinna. De unnade honom det. Och de visste då att Tilly var en omtänksam kvinna som tog väl hand om både familj och sina tidigare makar. Och det beskrivs liksom, det var ingen stor kärlek, men det var som att de insåg att de typ skulle ha det bra med varandra, och de gifte sig 1921. Mm. Som ett token of her love, när de hade ingått äktenskap, så bestämde sig Tilly för att förstöra alla liksom spår från hennes tidigare relationer. Hon förstörde alla bilder och alla brev som hon liksom hade på eller från sina tidigare män.
Eldade upp 3 stycken sorgemössor.
Typ. Och den här relationen verkar liksom ha varit ganska bra och stabil. Det fanns saker som de bråkade om. Joseph hade 2 hundar som han var väldigt förtjust i, men som Tilly hatade. Och de bråkade mycket om de här hundarna, men Joseph var liksom bara så här, hundarna försvinner liksom ingenstans. Nej. Jag ska ha mina hundar. Och hon fick gå med på det. Och sen så liksom gick de hundarna bort så småningom. Så att de försvann. Alltså han lämnade inte bort dem, men de dog. Men året efter då, som de gift sig, så blev Joseph plötsligt sjuk. Och han blev också då väldigt liksom kraftigt sjuk. Och han blev aldrig bättre. Så till slut lades Joseph in på sjukhus, och då tror jag att det är liksom hans barn från hans tidigare äktenskap som är bara så här, du måste få riktig vård liksom. Och väl på sjukhuset så tyckte läkarna att det var liksom något märkligt med hans symptom, så de bestämde sig då för att ta alla tänkbara tester på Joseph. De här testerna visade det som läkarna initialt hade misstänkt, nämligen att Joseph hade blivit så sjuk så att han var liksom döende på grund av arsenikförgiftning.
Mm.
Och givet Tillys historia då att förlorat så många av sina män och även då en pojkvän, eller man ska kalla honom för tidigare, så var det ju liksom ganska naturligt att hon blev polisens främsta misstänkte. Polisen häktade Tilly, som togs in på förhör, och hon förhördes alltså i timmar och bara så här, nekar, och till slut då så erkände hon att hon hade förgiftat Joseph, men hon hade bara gjort det för att han då, enligt Tilly, var alkoholist som var både våldsam och otrogen mot henne.
Mm.
Det verkar inte som att han var det, något av dem.
Nej,
men det är det hon säger. Mm. Tillys kusin Nelly, som var väldigt nära med Tilly, var en av de första som förhördes när de liksom då försökte liksom samla ihop bevis och vittnesmål och sådär. Och hon är först bara så här, nej men jag vet inte vad ni menar och så vidare. Men hon berättar sen då att hon hade gett Tilly det här råttgiftet då som var arseniken, eftersom att Tilly hade sagt till Nelly då att Joseph var så elak.
Mm.
Det ska liksom, sen verkar det som att Tilly någon gång tidigare också har hjälpt Nelly att så här bli av med en elak make. Så de har någon slags...
De är in cahoots,
precis. Joseph överlevde den här arsenikförgiftningen, men fick vårdas på sjukhus under en ganska lång period, för han hade liksom blivit förgiftad under en längre period och liksom ganska saftigt förgiftad. Och någonstans här då började ju Tillys historia komma i kapp henne, för även om de levde då under en tid, som sagt, där det var sjukdomshärad efter sjukdomshärad som avlöste varandra, du vet, det var influensa, lunginflammation och sådär, så var det ovanligt många som dött i Tillys närhet. Och när det då visade sig att Joseph blivit förgiftad med arsenik, så fattades det ett beslut om att gräva upp Tillys tidigare män från deras gravar och undersöka dem också. Och mycket riktigt då så skulle tester på dem visa att alla hade blivit förgiftade med arsenik, och liksom väldigt mycket arsenik. Det var så otroligt höga doser, och jag vet inte hur man kunde se det här, men det verkar som att så här doserna ökade offer för offer, om du förstår vad jag menar. Det är som att hon har så här börjat med en lägre dos och sen så liksom ökat upp för respektive person.
Hon har blivit mindre och mindre försiktig typ, bara dönat på.
Ja. Exakt. Polisen berättade att Frank då, som var den man som hon var gift med innan den här sista Joseph, hade tillräckligt mycket arsenik i sin kropp för att döda 4 män.
Vilket ironiskt nog också är vad hon hade gjort, eller? 3 män.
Exakt.
Ja,
men det är väl 4 då, för det är ju hennes första, det är väl 4 som det blir.
Ja.
Och när det här kom fram då, så började fler och fler personer träda fram och säga att personer i deras närhet hade dött eller blivit sjuka efter att de hade varit hos eller i kontakt med Tilly. Och ibland då även in cahoots, som var ditt jättebra beskrivning på det här. Alltså det verkar som då hon har gjort det här tillsammans i vissa fall med hennes kusin Nelly. Och Även om man då bara har de här fem männen som de har liksom testat på, eller man ska säga, så tror man att så många som 20 personer kan ha fallit offer för Tillys arsenikspetsade mat. Och dels är det då de här männen, men det är också då andra personer som dött runt Tilly. Och det var bland annat hennes två yngre kusiner. Eventuellt, och det här finns, det finns ju ingenting som egentligen, det finns inga bevis för det här ska jag säga, men man tror då att hon kan ha förgiftat hennes två yngre kusiner, eventuellt även två småsyskon som dog när liksom de var små och hon var fortfarande ungdom, alltså du vet typ innan hon ens hade gift sig. Och även då flera liksom andra bekanta runt omkring henne.
20 pers.
Och hon tros också ha haft ihjäl flera av de här hundarna som bodde i kvarteret. För du vet, hon hade ju då de här hundarna var ju i hennes drömmar och gav henne tecken på olika saker, men det var också typ så här att hon sa så här: den där hunden kommer inte leva imorgon, och sen så hittades den död i ett kvarter typ.
Alltså hon liksom använde, hon liksom etablerade ju sig själv verkligen som en sanddrömmerska med.
Alltså, verkligen.
Det var verkligen två flugor i en smäll, de här morden.
Verkligen, verkligen. Och motiven för att döda hennes män verkar kort och gott ha varit pengar. Alla hennes män, om de inte redan hade det när de träffades, så såg hon till att de skaffade det då, en livförsäkring. Så att hennes första man dog, hon fick ut pengar på hans livförsäkring, och sen så när hon har gift sig med de andra så har de inte alla haft det, men när de har gift sig så har de sett till
att
hon,
de
har skaffat det, och sen har de då dött kort efter. Ja, och andra potentiella offer, alltså sådana som inte är bekräftade då, men där man tror att hon kanske har mördat dem, är motivet lite otydligare, och då spekulerades det just om det här att hon skulle förstärka liksom, att hon skulle förstärka folks tro då om att hon var en framtidssiare, liksom, att hon behövde upprätthålla det här då. Tilly ställdes inför rätta, och hennes försvar drev på det, liksom det här spåret så här: ja visst, alla hennes tidigare män hade arsenik i kroppen, men kan ni verkligen bevisa att det var Tilly som har gett dem arseniken? Nej. En stark detalj under rättegången är att under hela rättegången så hade Tilly på sig den här lilla sorgehatten som hon stickade vid Franks dödsbädd. Och trots att Tilly hade ett bra försvar så dömdes hon till slut för mordet på Frank. Hon dömdes till livstid i fängelse, och det här var då, det här kanske du gillar, det tuffaste straffet som utdelats i, till en kvinna i Cook County vid den tidpunkten.
Det är så kul när man blir så dem. Specifik. Ja, Cook County.
Hon avled i fängelset 1936 när hon avtjänat 13 år av sitt straff. Tillys kusin Nelly var också åtalad för sin inblandning i förgiftningen av Joseph, men hon friades efter att ha suttit fängslad i ett år i väntan på hennes rättegång. Det verkar inte som att hon kan liksom tillräckligt tydligt kopplas till någon av de andra förgiftningarna heller. Så det här var alltså då berättelsen om Tilly Klimek och hennes väldigt många offer. Och hon kallas ibland för The Premonition Poisoner.
Oh, starkt namn. Wow.
Wow. Så jag har läst Chicago's Mrs. Bluebeard, Tilly Klimek av Claire McBride, på en sida som heter, en ganska lång artikel på en sida som heter Sci-fi, fast inte som det stavas, eller inte som man tror att det stavas, utan Syfy Wire. Lite olika Wikipedia-sidor såklart. En artikel av Heather Monroe på Medium.com som heter The Strange Murders of Tilly Klimek. Och så har jag lyssnat på ett avsnitt av podden Love Murder, ett avsnitt av The Last Podcast on the Left, och en podd som heter True Crime Kent.
Toppen, tack snälla du.
Tack Karin.
Då är det dags för mig att ta vid.
Jajamän.
Och jag kommer börja så här, liksom bara hoppa in. Med att säga att Emma Kelly Niederbrock var Mark Allen Niederbrock och Deborah Sue Kellys enda dotter. Hon föddes den 15 oktober 1992 i Illinois. Men familjen bosatte sig senare i Virginia, närmare bestämt i Farmville, Virginia.
Ooh.
Man gillar det. Att man tänker att man verkligen blir lite starstruck, tänker att det är spelets origin story. Men hur som helst, där undervisade mamman, som är då Dr. Deborah Kelly. Hon undervisade i sociologi och kriminologi på Longwood University, medan Mark Niederbrook, pappan, var pastor och ledde en presbyteriansk kyrka i Hicksburg, en dryg halvtimmes bilresa bort. Och han hade varit i den kyrkan som pastor i 6 år, och han var väldigt omtyckt där och hon var väldigt omtyckt på sitt jobb. När Emma var 16 år gammal bestämde sig hennes föräldrar för att skilja sig, och det var säkert liksom, du vet, upprörande. Men Mark och Deborah hade en bra relation även efter sin skilsmässa, och de var liksom fast beslutna att så co-parent sin tonårsdotter tillsammans på bästa sätt. Mm. Emma hade inte alltid haft det så lätt rent socialt i skolan, och ett par år tidigare hade hon slutade under middle school, så började hon bli homeschooled av sin mamma. Så hennes mamma undervisade henne hemma, och det betydde att hon kanske inte hade så mycket kompisar i Farmville, men att hon hade jättemycket kompisar på nätet. Och det är liksom där större delen av hennes sociala liv fanns. Närmare bestämt på MySpace. Var du något
alltså,
på MySpace?
Jag har aldrig varit på MySpace. Nej.
Och det förvånar inte mig. För att det var ju väldigt så musikigt.
Jag skulle precis säga det var mycket musik.
Det var jättemycket musik, och när vi hade det så var det ju typ att man hade det med sitt band liksom.
Exakt.
Och att det, så här, det var ju också väldigt mycket så musik, alltså musiker och musikintresserade som använde sig av MySpace. Och det är så här, det var ju liksom ett alternativt forum till viss del, och hon var just liksom ett alternativt tonårsbarn kan man säga. Alltså hon, det här är då 2008-2009 typ, och hon är, ja men hon är, hon ser ut som ett emo helt enkelt. Jag kommer in på vad hennes grej är. Hon är väldigt intresserad av kläder och smink och liksom estetik, och hennes estetik var då väldigt så klassisk så alternativ emo-tjej. Hon hade, du vet, så jättemycket eyeliner och typ rosa hår, kanske så nätstrumpbyxor. Alltså jag känner att jag kan säga såna här saker eftersom jag aldrig själv har sett ut så, men jag var ju liksom, jag var ju alltså panda, jag var ju väl inne på, jag älskade ju Bror Daniel typ. Så att jag hade mycket kompisar som också hade den här typen av estetik. Hon gillar också musik väldigt mycket och hittar då sin hemmahörighet i den så kallade horrorcore-genren. Här är ju, det här är ju liksom långt, men det här är ju efter min alternativa era. Här är jag liksom, här har jag ju gått ut gymnasiet redan. Ja. Och det här är ju en, den känns väldigt, väldigt amerikansk, den här genren.
Vad är horror?
Det är alltså en subgenre till rap. Rap, framförallt, som jag kallar
cool.
det. Med väldigt så mörk tematik. Alltså det är kanske så, du vet, chockerande texter om våld och mord och sådär. Känns som väldigt, väldigt vit rap är min känsla. Tänk dig typ, det har liksom lite så Marilyn Manson vibb fast liksom rap. Så.
Jag tror jag fattar.
Ja, och i alltså mest kända åtminstone här i Sverige är kanske gruppen Insane Clown Posse. Har du koll?
Aldrig hört talas om.
Nej, okej, men det är faktiskt, det är ett ganska så ikoniskt ett ikoniskt band. De har de som gillar dem heter Juggalos, är deras liksom deras fangrupp, och de har en årlig festival, eller hade i alla fall, jag vet inte om de fortfarande har det, som heter Gathering of the Juggalos. De har liksom smink som är lite så clownigt då liksom. De har också en låt som är väldigt rolig för att de mitt i håller på att rappa om olika saker och sen så säger de typ sådana här fucking magnets, how do they work? Att de inte förstår hur magneter fungerar. Det är väldigt roligt tycker jag. Men vanligare då än magneter är då teman från liksom människan och världens mörkaste hörn. Alltså, du vet, klassisk alternativ bullshit, om du fattar vad jag menar. Och typ så här tonåringar som vill vara chockerande sådär. Och Emma hittar som sagt då ett community bland andra som gillar samma musik, och hon blir också engagerad i ett skivbolag som heter Serial Killin' Records. De har en grupp unga som jobbar med promotion på olika sätt för dem. Alltså typ vissa kanske bara så här delar deras inlägg på MySpace. Andra kanske typ så affischerar för dem typ. Och Emma går med i den här gruppen och lär känna både de som har skivbolaget och flera av de artisterna som finns där, men också andra engagerade fans. Och där lär hon också känna vad som kommer bli en riktigt nära vän till henne, en tjej som heter Melanie Grace Wells. Och Melanie var lite äldre än Emma, alltså typ 1,5 år. Hon är född den 13 februari 91 och kommer från Louisiana, men har flyttat till Inwood, West Virginia med sina föräldrar Thomas G. Wells och Kathleen Smith Wells. Hon har också en bror som heter Alex. Hon läser upp sitt high school-diplom under den här tiden. Det verkar som att hon kanske hoppade av skolan någon gång, men då som sagt har bestämt sig för att typ så här plugga upp betygen så hon har någon slags behörighet.
Okay.
Hon är också jätteinne på den här genren horrorcore. Så de introduceras till varandra av en person på det här skivbolaget som är så här: ni bor ganska nära varandra, jag tror att ni hade gillat varandra. Och sen så börjar de ha jättemycket kontakt och bli jättenära vänner. Och det är lite oklart hur mycket de träffas i verkligheten, men de har jättemycket kontakt online i alla fall. Och jag tror att de har träffats innan med. Eller träffats. På MySpace träffar också Emma, som där, jag vill bara lägga in det här, har nicket Ragdoll, vilket känns som ett toppennamn för henne. Alltså, man gillade ju ha såna liksom såna lite så coola coola alias. Där träffar hon en till person som heter Richard Alden Samuel McCroskey III.
Oj.
Han kallas för Sam, förutom när han då gjorde sin egen chockerande musik och gick under rap-alias Psycho Sam. På MySpace kallar han sig själv för Lil Demon Dog. Båda två referenser till en av de mest ointressanta seriemördarna vi har, Son of Sam.
Ja.
Hur som helst, han då, Sam, var 4 år äldre än Emma, född i december 1988, och han bodde i Kalifornien med sin pappa och syster, och han hade det väldigt tufft i skolan. Han blev mobbad för sitt röda hår och för sin vikt. Han var också liksom en ensam person som hittade sitt community i den här genren och i den här alternativa liksom, den här gruppen liksom. Han var bra på att koda, alltså han var bra på typ Flash och sådana saker. Han var också ganska bra på grafisk design, så han får kontakt med det här Serial Killin' Records, och de är så här: vill du göra våran hemsida typ? Du är grym på det här typ. Han gör då också som sagt musik, och han kanske tänker att han i den här kontakten med det här skivbolaget ska få kunna ge ut sin musik hos dem. Det vill de verkligen inte att han ska göra, för att alltså, de tycker typ inte att han är bra. Alltså de är så här: du, stick to coding guy. De gillar inte, Psycho Sam liksom.
Nej.
Och på något sätt så börjar Sam och Emma i alla fall genom det här skivbolaget ha kontakt, och den relationen utvecklas, och snart pratar de med varandra varje dag i flera timmar. Det är lite oklart om de någonsin säger så här: vi är pojkvän och flickvän, men de skriver saker som indikerar att de är väldigt kära i varandra. De har, du vet, kontakt under 1 års tid innan det till slut bestäms att de ska träffas IRL. Och okay, då ska de gå på festivalen Strictly for the Wicked Festival i Michigan. Det här är september 2009. Så vi har de här tre alternativa ungdomarna. Vi har Emma, Melanie och Sam. Och Emmas föräldrar, alltså pastorn och doktorn, de är inte tokiga i hennes musiksmak eller hennes intresse, eller kanske eventuellt i hur hon såg ut. Men de bestämmer sig för att vara supportive, för att typ så här, de är så här, om vi säger att hon inte får göra saker, då kommer hon bara försvinna längre ifrån oss.
Typ. Ja, ändå klokt.
Alltså jätteklokt. Och också typ så här, alltså jag kom ju från en familj där min mammas stora trauma var ju att jag hade typ urringat linne på mig 2 veckor. Hon har ju alltid tyckt att emo-barn alltid var så himla fina typ. Så att jag kommer från motsatt håll. Att hon var så här, vad är det här för vanligt barn jag har skaffat mig? Ett stort trauma för henne. Men det som jag tycker är så himla fint som de här föräldrarna gör. De får då höra så här, okej, vår dotter som är 16, hennes kompis Melanie och den här 4 år äldre killen hon dejtar, inte så nice kanske, eller Nej. Det är inte så nice, hon är 16, han är 20. De vill då träffas och de vill gå på den här festivalen. Då bestämmer Mark och Deborah följande. Alltså, innan de åker på festivalen ska Melanie och Sam komma och bo hemma hos Emma och hennes mamma ett par dagar innan, så att de får liksom så här träffat de här ungdomarna och pratat med dem. Sen ska båda föräldrarna, som du kommer ihåg också är skilda, vilket jag tycker adderar till det fina i det här, de ska inte bara köra dem till festivalen, utan de bara, vi kommer följa med er på den här festivalen. Och det är så roligt att tänka sig den här pastorn.
Alla barns mardröm.
Alltså, ja, absolut. Men också den här pastorn i den här presbyterianska kyrkan som är på Strictly for the Wicked Festival i Michigan. Det är starkt. Liksom.
Det har något.
Det har någonting. Och för att de är så här, men vår dotter gillar det här så vi följer med. Liksom. Och sen så ska de köra dem dit, de ska följa med dem på festivalen och sen så ska de gå liksom köra dem hem igen. Typ. Trion är alltså mega peppade på det här, alltså Emma, Melanie och Sam. De skriver, du vet, så hypade saker på sina MySpace-sidor. Och så innan de ska träffas då. Och sen kommer Sam till Farmville den 6 september 2009. Och då inser Emma snabbt att han inte är som hon har föreställt sig.
Okay.
Och det här verkar vara en grej som, alltså så här känner många om honom. Alltså han är högljudd och liksom så här outspoken på nätet, men han är en superosäker, liksom ganska introvert, tystlåten person i verkligheten. Typ.
Yeah.
Det finns också en möjlighet att han ser lite annorlunda ut på sina bilder än vad han gör i verkligheten. Så hon inser snart, typ direkt, att så här, jag vill inte vara ihop med honom. Och riktigt stelt då att alltså, han ska vara hos henne i 4 dagar innan de ens åker till festivalen.
Åh gud, vad hemskt.
Så den 10 september lämnar hela det här gänget då, de 2 föräldrarna, de 3 ungdomarna, Farmville och kör 10 timmar till Strictly for the Wicked Festival. Och hon, alltså Emma är liksom helt ointresserad av Sam vid det här laget. Och exakt hur han tar det varierar lite mellan olika källor. Vissa säger att han är jättearg och besviken, att han typ så här ser något sms, att han ser henne smsa någon annan kille på festivalen typ. Medan andra säger att så här, han typ brydde sig inte så mycket och till och med att han kanske typ hånglade med en annan tjej på festivalen. Så det är liksom lite olika, men det som är klart är att så här, innan festivalen, innan de träffades, så skrev de ändå så här, du vet, I can't wait, typ, det här ska bli så otroligt, jag älskar dig, alltså du vet, verkligen så här starka känslor. Och så fort de träffas så är Emma off liksom, hon vill inte vara ihop med honom. Och efter festivalen sover de över på något hotell i närheten och sen kör de då 10 timmar tillbaka till Farmville, där pappa Mark släpper av mamma Deborah, dotter Emma, kompis Melanie och inte längre pojkvän Sam vid Deborahs hus. Nu är det söndagen den 13 september och han kom då dit den 6 september, så det har gått ganska lång tid.
Uh-huh.
Jag tror att han ska flyga hem den 19. Alltså det är mardröm, verkligen. Dagen efter börjar kompisen Melanies mamma Kathleen oroa sig. För hennes dotter svarar inte i telefon när hon ringer. Och det är ingen som svarar i Deborahs hus heller. Hon ringer och ringer. Det är ingen som svarar på flera dagar. Till Sam plötsligt plockar upp telefonen. Han säger då att Melanie och Emma inte är där. De är ute men att de liksom snart kommer tillbaka. Men hennes dotter ringer aldrig tillbaka och till slut kontaktar hon Emmas pappa Mark och ber honom åka till sin exfrus hus och kolla vad som händer. Så han är så här, absolut, jag lovar, jag åker dit och undersöker typ, och ringer tillbaka. Han ringer aldrig tillbaka. Nej. Kathleen hör ingenting från honom och senare samma kväll så ringer hon till polisen i Farmville och ber dem göra en så kallad welfare check i det här huset. Alltså att åka dit och kolla så att allting står rätt till typ. När polisen kommer dit öppnar Sam McCroskey dörren och säger att tjejerna är på bio. Så de åker därifrån, alltså polisen åker därifrån igen. Bara några timmar senare ringer Sam tillbaka till polisen och säger att han hört fotsteg i källaren. Polisen kommer dit och undersöker men hittar ingenting och sen lämnar de huset ännu en gång. På småtimmarna den 18 september, det är alltså då 5 dagar sedan de kom från festivalen och natten efter att polisen har varit i huset i och vid huset 2 gånger får Sam en bot av en polis för att han kört bil utan körkort. Det vet de inte då, men han har då, det är Marks bil som han har kört, försökt köra och så har han liksom kraschat ner i ett dike med den här bilen typ och polisen kommer till platsen. Han verkar inte som att han åker tillbaka till huset efter det utan senare, några timmar senare så äter han frukost på en restaurang och sen så tar han en taxi till flygplatsen. Taxichauffören kommer senare vittna om att Sam luktade så illa att han alla, alltså hade han liksom alla fönster nervevade och typ vid flera tillfällen försökte typ peta ut sitt huvud genom fönstret för att det liksom luktade så fruktansvärt inne i hans bil när Sam var i den.
Men gud.
Vid 15 på eftermiddagen ringer Kathleen ännu en gång till polisen och ber dem undersöka liksom, om så allting står rätt till med hennes dotter. Den här gången känner de en lukt av förruttnelse redan innan de går in i huset. Och sen så går de in och där inne hittar de då 4 kroppar. Bara Mark Niederbrock kan identifieras direkt. För de övriga har då förruttnelseprocessen kommit längre med och de är därför inte lika lätta att liksom säga vilka de är. Men man kommer senare då att fastslå att det är Deborah Kelly, Emma Kelly Niederbrock och Melanie Wells. Och alla 4 har mördats med en och samma yxa. Tjejerna och mamma Deborah har mördats när de sov, så ingen av dem har några liksom försvarsskador. Och de har då varit döda i många fler dagar än vad Mark har. Så teorin blir snart att de har mördats samma kväll eller natt som de kom från festivalen.
Alltså gud.
Det var alltså då en söndag och Sam lämnar huset fredag morgon. Man tror att Mark då dödas på torsdagen, alltså typ direkt när han kommer till huset för att undersöka efter att Melanies mamma har ringt honom och bett honom göra det. Det står förstås klart att Richard Sam McCroskey är huvudmisstänkt, men en period så vet man inte var han har tagit vägen. Som tur är har han inte råd med de $150 det skulle kosta att boka om hans flygbiljett från Virginia hem till Kalifornien. Så därför har han, när han har tagit den här taxin, alltså han har hängt kvar på Richmond-flygplatsen där han ska flyga hemifrån och kommer att gripas där på lördag förmiddagen den 19 september då han hittas sovande vid ett bagageband. Han nekar till inblandning men häktas då förstås ändå. Först för mordet på Mark Niederbrock eftersom han vid det, alltså det är bara han som identifierad vid det laget. Och även då för att ha stulit pengar från Marks plånbok och också tagit hans bil. Och senare så kommer han då att åtalas för alla 4 morden. Och polisen genomför en husrannsakan hemma hos hans pappa och syster i Kalifornien. Och de är liksom bara i total chock typ. Att de bara, det finns inte en chans att han kan ha gjort det här. Han var liksom en, du vet, en så här timid kille som liksom drog sig från all typ av konfrontation, alltså så här, han var liksom, de är i chock, vilket jag tänker att om man inte är en väldigt speciell person så är man väldigt chock över att höra att ens lillebror och son har begått ett kvadruppelmord med yxa typ.
Det är så sjukt.
För att undvika dödsstraffet erkänner Richard Sam McCroskey sig skyldig till de fyra morden och tar också en, alltså han tar en, då en sån här plea deal som ger honom kvadrupla livstidsstraff, alltså ett för varje mord. Och dessutom så ger han då upp sin rätt att ansöka om villkorlig frigivning. Och det innebär då att det kommer inte bli några, alltså du vet, sådana parole hearings. Och nej, det innebär ju då i förlängningen att typ offrens familjer kommer inte behöva, för det är ju en sån sak som folk alltså pratar om, att varje gång, alltså när man är anhörig till en person som blir mördad, så varje gång gärningspersonen ansöker om villkorlig frigivning eller ett tidsbestämt straff, så måste man genomgå den här processen igen, och att det är en fruktansvärt uppslitande process. I det här fallet kommer det inte bli så. Han har sagt upp, alltså han har ingen rätt att någonsin ansöka om tidsbestämt straff eller liksom villkorlig frigivning. Så de anhöriga kommer liksom inte behöva genomgå några liksom rättsprocesser igen. Och offrens familjer kommer då att göra ett uttalande till pressen efter att han har fått den här domen, där de säger: "We have endured a tragedy of unspeakable proportions. We are relieved that justice has been done." Och exakt motivet är liksom lite oklart typ. Men det spekuleras ju förstås då i att han blev superknäckt och superkränkt av att Emma avvisade honom. Och det man vet då är att han väntar tills alla sover den här kvällen när de kommer från festivalen. Sen går han ut i trädgården där han hittar då en yxa som liksom används för att typ hugga ved, vad jag förstår, och mördar då dem en efter en i sömnen. Först Melanie, hon sover på en soffa, sen Deborah i hennes sovrum och till sist Emma i hennes sovrum. Och som man då misstänkt var det ingen av dem som vaknade liksom. Och sen så attackerar han Mark typ så fort han kommer dit liksom. Men det är också det här, då har han redan varit där i flera dagar. Och många skyller då förstås på liksom horrorcore-genren, alltså med dess liksom blodiga tematik. Det är en liksom en genre där man pratar om mord, och man menar då att det här har varit en inspiration till det här fruktansvärda massmordet. Det jag tycker typ är anmärkningsvärt, det är att ingen verkar då skylla på ett samhälle som gjort att typ att det anses vara ett rimligt motiv att en kvinna, eller en flicka i det här fallet, har typ avvisat en man. Att det är så här, det skulle kunna vara motivet för att man mördar henne och hela hennes familj. Det är ingen som ifrågasätter. Utan det är det faktum att han lyssnar på skit på MySpace typ, som är liksom den största anledningen. Oh, liksom.
Gud.
Och det här var då vad som kallas för The Farmville Murders, vilket ju jag trodde var något helt annat när jag läste rubriken, uppenbarligen. Jag har lyssnat på poddarna The Minds of Madness och Criminology. Jag har läst artiklar på CapeCodTimes.com, på CBS News, på Richmond.com, på NBC News och på Wikipedia. Och det är liksom det här, det är så jävla sjukt det här. Alltså hur fan det kunde det bli så här? Hur i hela så helvete kunde det bli så? Det finns typ också så här, enligt vissa källor så finns det möjligheter att han har typ så filmat sig själv med kropparna på brottsplatsen. Nej. Under de här dagarna. Och eftersom det här, han tog ju en deal, så det har ju liksom inte varit en rättegång, vilket gör att jag tror att mycket sådana detaljer har, ja, men det spekuleras om det, och att han ska typ så här, det verkar som att folk på i den här genren har känt till att han kan ha mördat dem redan innan polisen. Alltså du vet, det är mycket sån skit liksom. Ja. Men det är lite oklart vad som egentligen stämmer och vad som är typ obehagliga rykten liksom.
Alltså för fan.
Ja, nej, men alltså det här var verkligen ett fruktansvärt fall. Så det var liksom morden på Mark Allen Niederbrock, Deborah Sue Kelly, Emma Kelly Niederbrock och Melanie Grace Wells.
Puh, det var verkligen tungt, Karin.
Ja, jag vet. Fruktansvärt jävla fall. Tack snälla för att ni har varit med oss under även den här veckan. Det är inte många veckor kvar nu, men vi är glada för att ni är med oss till slutet.
Det är vi. Och som sagt, om man köper biljetter innan 1 maj på mordmotmord.se så får man tillgång till våra 10 Patreon-fall.
Då kan man förlänga mord mot mords livstid med 10 veckor.
Exakt, det är underbart. Okay. Men vi hörs om en vecka igen.
Det gör vi verkligen.
Och nu börjar vi på riktigt räkna ner till Växjö.
Så jävla sjukt ju. Snart kommer vi. Hej då!
Podplay, en del av